högeffektiva beräkningar, fusionsenergi och superdatorer. Det är vad det här avsnittet av Forskaren ska handla om. Hej och välkomna till Forskaren. Jag är redaktör Markus Prest. En fungerande fusionsreaktor är fortfarande avlägsen teknologi. Frågan är bara hur avlägsen den här teknologin är. En del säger att den ligger några år i framtiden, andra säger att den fortfarande ligger decennier i framtiden. Men en fungerande fusionsreaktor, till skillnad från de fissionsreaktorer vi har i bruk i våra kärnkraftverk idag, skulle innebära att vi skulle få tillgång till renare energi och energi som skulle vara billigare och mer lättillgänglig. Det är därför att i fissionsreaktorer, alltså de reaktorer vi använder i våra kärnkraftverk idag, så där går det ut på att splittra tunga atomer, det vill säga uran. Medan i fusionsreaktorer så vill man åstadkomma en sammanslagning av lätta atomer. Och de här lätta atomerna, beroende på vilka ämnen man väljer, men samtliga är de relativt lättillgängliga, till och med mycket lättillgängliga. Problemet är att fusionen är oerhört svårt att åstadkomma. Dels krävs det enorma temperaturer och ett stort tryck, och allt det här är extremt energikrävande. Dessutom är beräkningarna för att åstadkomma fusionen extremt komplexa. Och det ska vi få höra mer om nu.
Jag heter Jan Westerholm och jag har varit professor i datateknik vid Åbo Akademi sedan 2001. Den här professuren som jag har, så den heter högeffektiva datorberäkningar med industriella tillämpningar. Så att mycket centralt tema i det jag gör är att vi gör väldigt mycket beräkningar. Och de maskiner som i praktiken då är intressanta här är då stora datorkluster eller superdatorer. Så vi har till exempel kört program på världens näst största superdator.
Som är?
Som då 2015 hette Titan och fanns vid Oak Ridge National Laboratory i USA. Alla frågar mig alltid att varför körde vi inte på världens största utan på världens näst största superdator. Orsaken är den att den största datorn då fanns i Kina. Och det var svårt att få användartillstånd till den. Så att vi nöjde oss med att köra på världens näst största maskin. Men den körde vi på full maskin i en halv timme. Och det var fråga om en vätskesimulering.
Hur gör man då? Alltså, när man gör en sån körning härifrån, så är det med nätförbindelse man för över de beräkningar man... Eller den, jag vet inte ens vad den, de beräkningar man vill göra. Alltså den, hur beskriver man det här? Vad är det man för över till börja med? Alltså vad är det man gör, den data för man, som man vill göra någonting med för man över?
Jo, alla de här superdatorerna används på distans. En del är till och med lite paranoida och berättar inte ens var maskinen finns. Det finns ju något, kanske nu inte gruva, men i något källare någonstans. Så att jag har en gång varit på besök och faktiskt hälsat på en superdator i Barcelona, det här i Spanien. Men det är också enda gången, annars har jag aldrig sett dem. Så det är alltid på distans. Och man loggar in på de här maskinerna och sen överför man sin källkod på det program som gör det man vill göra. Och i det här fallet så ville vi då göra en vätskesimulering enligt en viss modell som heter Lattice-Boltzmann. Så vi överförde då vårt program. Det är riktigt lite. Det tar kanske en halv sekund att överföra det programmet. Sen kör man det här programmet på den här superdatorn. Och i det här fallet, liksom i väldigt många andra fall, så startar man inte från riktigt data. Utan man genererar sitt eget data. Sin egen startsituation. Och från den startsituationen så sätter den här simuleringen igång. Och i det här fallet så var det frågan vätskesimulering, så vi satt nu vattnet att gå lite hit som dit i början.
Vad är det man gör när man gör en vätskesimulering? Varför gör man någonting sånt?
Vätskor beter sig faktiskt mycket intressant. Om vi har vatten som kommer ut ur en vanlig vattenkran hemma i lavoaren, så ser man att vattnet, om det kommer med en liten hastighet, så kommer det så här riktigt i en snygg stråle. Men sätter man lite mer fart på, så då börjar det här vattnet sprida på sig. Det bildar mindre det här droppar som flyger omkring. Samma sak sker då när till exempel ett objekt med en hög hastighet, kanske 1000 km/h, far genom luft. Det är samma lagar, vätskelagar, som gäller för luften som för ordinarie vätskor, som man tänker sig, flytande vätskor. Och det här luften som då stöter på det här objektet som kommer med 1000 km/h, så luften sprids på olika sätt och börjar utföra alla möjliga danser, speciellt då efter det här typiskt flygplanet. Och det här ekvationerna som beskriver hur det här vätskan beter sig, i det här fallet då luften, de är icke-linjära. Och det här gör att det kan uppstå helt otroliga, överraskande mönster, rörelsemönster i luften. Det bildas turbulens som snurrar flera gånger och sprider ut sig på olika sätt innan det lugnar ner sig så småningom.
Och jag gissar att om man behöver en sån här superdata för att göra det, så är det någonting som inte syns innan man kör igenom väldigt stora datasätt, alltså att man, det syns inte direkt där.
Jo, det här är en fördel som man inte alltid tänker på när det gäller superdatorer. Man tänker sig bara att man kan göra saker och ting, man kan räkna saker och ting snabbare. Men det är inte bara det, utan superdatorer är så att säga fysiskt stora. De har väldigt mycket arbetsminne. Det är klart att de har stora skivor också, så man kan spara stora mängder minne. Men det arbetsminne är också stort. Och det här gör att man kan sätta upp ett fysikaliskt system. Man kan inte sätta upp det så att säga kontinuerligt, utan man måste fylla det med massa mätpunkter. Och så beräknar man saker och ting i de här mätpunkterna. Det kallas grid på engelska. Och ju mer arbetsminne man har, desto större system kan man det här simulera. Eller ju mer arbetsminne man har, desto finare grid kan man sätta upp. Och då kan man följa med allt finare och finare beteende hos den här vätskan som man simulerar. Som ett praktiskt exempel, hur rör sig blod i blodkärl? För det första, blodet har otroliga vätskedynamiska egenskaper. Det är bara att droppa några blod på bordet så ser du hur det beter sig lustigt. Och blodådrorna igen är av helt olika slag. Det finns stora ådror, det finns mycket hårfina ådror. Och att simulera hur blodet går genom sina system är en svår vätskedynamisk uppgift. Men det här kan man då göra med vätskesimuleringar.
Det här kan hända att det är helt åt skogen, men det finns här någon sorts analogi i den här gridden i hur stort det är. Skulle det vara jämförbart med bilder och resolution?
Det är precis jämförbart med det.
Just det.
Så att, det man då försöker åstadkomma är att man har en så fin grid att den kan representera de fenomen man är ute efter. Om gridden är för grov, så då kan den här simuleringen inte åstadkomma de här finskaliga fenomenen. Tänk dig till exempel om du går till exempel här i Åbo mellan olika hus. Följ någon med hur blad dansar runt i små cirklar på hösten när det blåser lite mera. På vissa ställen så snurrar de väldigt kompakt. Utanför en dörr kan det samla sig någonting. Och sen på andra ställen så rör sig luften uppenbart så mer som en stor vägg. Och då måste man, för att kunna simulera allt det här, så måste man ha en ganska fin grid för att kunna åstadkomma de här små fina cirkulationerna.
Just det. Men det som ni nu håller på med, eller som du håller på med, det konsortium som du är med i, sa du att det heter FinFusion. Och vad är FinFusion?
Det har varit en trend redan i många tiotals år i världen att man är intresserad av att undersöka om fusion kunde vara ett tekniskt alternativ till energiproduktion.
Alltså, eftersom jag är sån som håller lite på med sådana science fiction-saker, så där är fusionen ofta ett alternativ, men då jag läser någonting om det i som hör ihop med den här världen, så är den alltid 30 år i framtiden. Och det brukar vara det där tecken på att den, ingen vet någonting om det. Men nu verkar det ha kommit mycket närmare det där vad jag hört, eller vad jag själv har läst på sista tiden.
Jag måste säga att det här med 30 år är ganska optimistiskt. Jag har hört att varje gång man frågar när får vi fusion, så är svaret om 50 år.
Okej, då 50.
Oberoende när man frågar.
Precis,
alltså.
För det brukar vara analogt med att man ingen vet.
Precis, precis. Där skulle jag säga att mänskligheten har utvecklat metoder och kanske då också välstånd som gör det möjligt att man i dagens läge kan göra större saker än tidigare. Det som man ungefär bara drömde om på 1950-talet kanske eller 1970-talet, så i dagens läge så funderar man faktiskt allvarligt på att skulle man kunna försöka sig på det här. Så att fusion har nog funnits i åtminstone 100 år i tankevärlden, att en vacker dag kanske man kunde åstadkomma så att säga artificiell fusion, det vill säga människan åstadkommer.
Vill du beskriva vad fusion är? Till skillnad från fission till exempel.
Precis. Fusion går ut på att man slår samman atomers kärnor. I praktiken är det fråga om väldigt, väldigt små kärnor, ungefär de minsta som finns, vete-atomens kärnor. Kanske man kan tänka sig de som är lite, lite större, helium, men det är de allra lättaste minsta atomkärnorna. När man slår dem ihop så ändrar sig kärnorna så att det kommer ut neutroner ur de här nybildade kärnorna, och det är neutronerna man sen är intresserad av, för de kommer ut med fart. Och de kan åstadkomma värme när de stöter på en vägg eller en apparat som är gjord för att ta upp neutronstrålning.
Och när det gäller solen som då fungerar?
Som fungerar i fusion, där det då är fråga om att vete under väldigt högt tryck och väldigt hög temperatur slås ihop till tyngre atomkärnor.
Åstadkommer den här värmen där då genom att den rör sig, där elektronerna gör sig genom den här media som omger dem, eller är det hur?
Det här, i det fallet så är det frågan om att atomkärnor slås ihop, och då kommer det partiklar ut som rör sig snabbt. Okay. Precis som det här i fusionsreaktorerna. Så det är frågan om att energetiskt så är det så att en lite större kärna så behöver lite mindre energi för att kunna formas. Så då kan den överblivande energin ges ut. För väldigt tunga kärnor är det tvärtom. En tung kärna, om man splittar upp den, så den åstadkommer då det här mera energi. Så där vinner man på att splitta upp dem. Men i fusionen så vinner man på att slå ihop dem.
Och fusionen är förstås det som vi håller på med i våra kärnkraftverk.
De kärnkraftverk, alla de som finns idag, de grundar sig på fission, att sönderdela då typiskt uran i det här i mindre atomer.
Som just precis är en väldigt tung kärna.
Det är så att säga andra änden av spektret. Vi har väldigt lätta kärnor, och sen har vi de ungefär tyngsta som finns i det här i naturen, och det är de som finns sen i den här fissionen.
Och det där fördelarna med fusionen skulle vara?
Fördelen av fusion
över fusion till exempel.
För det första så talar man om att det finns tillräckligt med material för att fusionera. I fissionen så måste man då använda de här tunga kärnorna som i praktiken ungefär är uran, och då finns det en begränsad mängd som är tillgänglig. Man måste det här, när uranet börjar ta slut, så måste man gräva efter mera och anrika det för att få det uranet. Men för fissionen så finns det så att säga ungefär nästan gratis ämnen att använda för att slå ihop. Så man säger att den här fissionen kunde vara ett mycket billigare sätt att åstadkomma energi, eftersom det ingångsmaterialet kostar nästan ingenting. Det som är problemet med fusion är att det räcker inte med att bara sätta två atomer i en burk och skaka och hoppas på att någonting händer. Det är tyvärr så att för att få atomkärnor att gå ihop så måste de utsättas för ett mycket hårt bombardemang av varandra. Så att man måste för det första värma upp dem till verkligt höga temperaturer. Vi talar om inte bara tusentals grader, utan vi talar om miljoner grader.
Hur gör man det? Alltså, hur är det överhuvudtaget möjligt?
Det är det frågan om att få det här ett ämne. Det här är så kallat plasma. Plasma är det här i princip vanligt ämne, vanligt material. Men man har det här, använt mikrovågor till exempel för att värma upp det så mycket att elektroner och kärnor löser sig från varandra delvis. Så att man har positivt laddade partiklar och negativt laddade partiklar som rör sig mer eller mindre fritt. Och det här är ett plasma. I det här plasma så vill man sen åstadkomma att plasma ställvis på grund av sånt turbulensfenomen ibland samlas ihop till ett mycket kompakt litet område där det finns många atomkärnor samtidigt och tillräckligt länge. Man talar om en sån magisk confinement time. Man försöker få kärnor att hålla sig ihop tillräckligt länge. Och då sker fusion.
Och det här låter lite som att om någon kan göra vätskeberäkningar så skulle det vara kanske ett ganska bra ställe att använda en sån människa.
Jo, det här rörelseekvationerna som används för att simulera plasma är helt liknande som vätskedynamik. Där kommer en sån lite extra sak till, nämligen elektrodynamik. Därför att de här partiklarna som rör sig är elektriskt laddade. Och då kommer de här elektriska laddningarna att påverka hur de själva och de andra laddningarna rör sig, speciellt om man har då de här laddningarna att röra sig. De genererar elfält och magnetfält som påverkar varandra, så det blir ett mycket komplicerat system där både vätskeegenskaper finns med och elektromagnetiska egenskaper finns med. Det här kallas för magnetohydrodynamik. Det här kan låta som rena rama kvantmekaniken, men det är det inte alls. Det här är fullständigt klassisk mekanik. Ekvationerna för att beskriva de här systemen är över 100-150 år gamla. Så det är så att säga fullständigt under teoretisk kontroll. Så att via det här, man kan göra de här simulationerna, men i ett plasma så finns det så väldigt starka krafter i och med att det finns positiva och negativa laddningar att det sker mycket finskaliga fenomen. Därför kan man inte bara med små datorer simulera de här systemen, utan man måste ha ganska stora datorer som har mycket arbetsminne så man kan simulera de här finskaliga fenomenen som pågår.
Det där alltså är svårigheten i det. Dels de här beräkningarna, dels att det, alltså nu improviserar jag, så, men är det också alltså för att man måste värma upp den här materien, vad det nu är, till plasma, det kräver väldigt mycket energi i sig.
Det kräver mycket energi i sig, jo, och megawatt.
Och det blir väldigt volatilt för att du håller på med någonting sånt här, så i den skalan, eller är jag ute och seglar helt?
Nej, det beskriver det ganska bra. Det är precis vad man gör. Man värmer upp det här gasen och då rör den på sig. En varm gas, den rör på sig. Och man försöker sen styra hur det här plasmat rör sig med hjälp av el och framförallt magnetfält. Och det är det som man håller på nu i södra Frankrike, där det pågår ett stort internationellt fusionsexperiment. Man bygger en testreaktor, den kallas för ITER. Och meningen är där att man där tekniskt, med kända teknologier, kan visa att man kan hålla det här plasma ihop tillräckligt länge och under tillräckligt höga temperaturer för att där ibland i plasmat anhopas så mycket kärnor att det ibland kommer mer energi ut ur det här systemet än man pumpar in.
Precis. För just nu är det alltså att man sätter in en väldig mängd energi och får inte ur det som man sätter in.
Det här är en delmålsättning man har, att få en break-even, åtminstone för en kort tid. Det vill säga, vi pumpar in 10 megawatt och så hoppas vi på att det inom följande 10 sekunderna kommer ut mer än 10 megawatt. Och sen gör vi det kanske på nytt, det blir en cyklisk process. Men målsättningen är då att kunna åstadkomma åtminstone för, ska vi säga, en minut eller två, är sådana omständigheter att man kanske inte kontinuerligt, men så här liksom stötvis får ut mera energi ur det här systemet än man pumpar in.
Just det, för det, alltså, men du sa stötvis, så det är inte något sådär tillstånd som man, åtminstone inte ännu är det inte, eller du sa det att ännu har man inte ens fått ut ens. Men än har man inte fått ut mera det där än man sätter in ens under korta ögonblick.
Det är delvis sant. Men det finns mindre fusionstestreaktorer som man har byggt. Och en sån finns i England som kallas för JET, Joint European Torus. Och där har man nått den här break-even för kortare stunder. Man har fått ut mera energi än man har pumpat in. Och det, om du frågar en teoretiker så säger han, men det är ju klart, det här visste vi ju. Men om man då frågar en experimentalist så säger man att ja, men det finns en massa svåra saker att lösa här innan vi kommer fram till den här situationen. Men det är alltså situationen att man har fått ut mera energi än det här än man pumpar in. Jag tror det här första gången skedde vid MIT faktiskt, en mycket mindre testreaktor. Så att, men det är ju så här man ofta går till väga. Först visar man så kallad feasibility. Det här kan göras, det är möjligt. Och så visar man det på väldigt liten skala. Och sen går man vidare till en lite större skala och skalar upp det så att det kommer så att säga ordentligt på en industriell skala energi. Att vi inte längre talar om kilowatt, vi talar om megawatt. Kanske vi kan gå ännu längre och börja komma då till gigawatt. Och det här är då avsikten med den här, Joint European Torus, att visa att man kan få mera. Men där var det fråga om mycket lägre effekter. I ITER som byggs så är det meningen att, vad var det nu, den senaste uppskattningen 2035 kanske, så har vi provkörningar där vi under några minuter får ut mera energi än vi pumpar in.
På vilket sätt kommer Åbo Akademi och Finfusion in i det här? Är det just i ITER som eller just med ITER man det där samarbetar, eller är det med någon annan?
Finfusion, som då ägs av Statens tekniska forskningscentral, VTT på finska, är den central organisation som Finland har för att koordinera den verksamhet inom fusionsforskning som Finland kan erbjuda. Här är det igen fråga om ett stort konsortium. ITER till exempel, det är nästan lättare att räkna upp de länder som inte är med i ITER. Det är ett väldigt stort projekt där många länder med olika specialuppgifter deltar i det här projektet. Finland har varit med ganska länge i fusion. Om jag nu minns rätt så redan på det här 70-talet var det aktuellt att det här att jobba med det här. Och det här i dagens läge så är det flera universitet i Finland som aktivt har hållit på med antingen då teoretisk fusionsforskning eller bidragit på något mer tekniskt sätt. När det gäller den här teoretiska forskningen så har till exempel Aalto väldigt länge varit med i modellering. Helsingfors universitet är med till exempel i materialforskning. Av vilka material ska man bygga de här inre väggarna i de här fusionsreaktorerna så att de tål den här neutronbombarderingen och kan då överföra energin på ett lämpligt sätt? Sen har vi helt tekniska lösningar. Tammerfors till exempel har varit med väldigt länge med olika typer av automatik för att underhålla de här apparaterna. Då de väl används så måste man ibland åtgärda saker och ting innanför de här reaktorerna. Och de är nog kanske inte hårt radioaktiva, men de är milt radioaktiva. Så man vill inte gå in och göra någonting där. Utan man skickar istället in robotar för att åstadkomma, för att rena väggar och det här, och kanske åtgärda den på något sätt. Och Tammerfors har varit med om att utveckla sån här robotik för att automatiskt ge service åt det här ITER-reaktorn.
Är det samma typ av radioaktivitet i de här fusionsreaktorerna som i fissionsreaktorerna?
Nej, det är nog helt annan. I det här, det som vi har idag i fissionsreaktorer, så uppstår det nya kärnor. Och det är en ganska slumpmässig process vilka kärnor som uppstår. Och det kan uppstå då sådana som har väldigt kort livstid eller väldigt lång livstid. Och där finns då en hel del av de här långlivade kärnorna, radioaktiva kärnorna som uppstår. Och det är kanske det som är då problemet med det här fission. Det uppstår spontant, man kan inte påverka det. Ska vi säga som så att mänskligheten inte känner till något sätt att påverka den här processen. Så det finns en hel del långlivat radioaktivt material från det här fissionen. Fusionen å andra sidan, så är det just de här neutronerna som flyger ut och bombarderar väggarna. Så det är närmast där som radioaktiviteten då uppstår. Men där så har det visat sig att det uppstår radioaktivitet, men nästan uteslutande av kortare livstid. Här talar vi nu om 50-100 år. Och det är till skillnad då från kanske då tusentals år, så den skillnaden är märkbar. Och det här, som typiskt är för radioaktivitet, i början är den så att säga starkast och sen går den nedåt med fart. Så att ur det här radioaktivitetssynvinkeln så säger man ofta att det här är något som är till fördel för fusionen jämfört med fissionen. Det är mindre radioaktivt avfall som uppstår i samband med den.
Bommar jag, eller var det så att vi ännu kom till på vilket sätt Åbo Akademi var?
Jo, så att fusionsforskningen i Finland, framförallt då det mot EU. Det är EU som i praktiken finansierar ganska långt det som görs inom fusionsverksamheten i Finland. Så det koordineras då via det här FinFusion-konsortiet. Och som det ofta är inom det här akademiska kretsarna, A känner B, känner C, vet att det gör det och det, så småningom så kommer man fram till att det skulle behövas den här typen av expertis eller kunskap för att göra det här och det här. Och jag är ursprungligen fysiker. Jag har inte datateknik som det här som bakgrund. Så jag känner fysikerna ganska bra, och det var ganska lätt att då, här från Åbo Akademis sida, där jag håller på med högeffektiva datorberäkningar, att komma med den specialkunskapen med i det här FinFusion-projektet.
Vad betyder det att det där en beräkning är högeffektiv? Det att den får rakt på målet på något sätt, men vad betyder det?
Jo, det här är ett begrepp som är internationellt. High performance computing heter det på engelska. Och det menar man då vanligen att det är så kallade superdatorer som gör high performance computing. Så att när man ser då tillbaka sedan 20 år i tiden, så tänker man sig de här stora väggar med lampor som blinkar. Det finns en massa mikroprocessorer som är uppradade kanske tusentals, tiotusentals, och de alla sitter och gör beräkningar och utbyter data sinsemellan. Det är alltså då högeffektiva datorberäkningar. Det här man kanske får en lite för positiv bild av den här situationen. De här mikroprocessorerna är ganska liknande de som vi har i vanliga hemdatorer. Inte gör de något mera. Alltså, inte kan de utföra någonting som min hemdator inte kan göra. Men det kan hända att det finns väldigt många av dem i den här superdatorn. Och det kan ju också hända att de här klockfrekvensen är så hög, så den kanske är så lite snabbare än min hemdator, men inte mycket. Så att det är egentligen en fråga om helt vanliga processorer, men det finns väldigt mycket av dem. Så att i dagens läge, om vi tittar på en superdator, så har den kanske 100 000 mikroprocessorer i sig. Det här är dock så här lite konservativt. De allra största i dagens läge kan ha upp till närmare 1 miljon. När jag började som professor i högaktiva databeräkningar, så var det just den här typens maskiner som var på kommande. De hade 1000 processorer och följande generation skulle ha 2000 processorer, och vi väntade på det. Och så kom de som hade 2000 processorer, och så väntade vi på det, och så lovade de att snart kommer det som har 4000, och så vidare och så vidare. Och det här, jag tänkte redan att min karriär kommer att bli ganska ensidig. Jag sitter bara och väntar på att det kommer fler processorer, så vi kan köra allt större och större system. Men så hände en revolution för ungefär 10 år sedan. Det kom nya apparater för att göra de här beräkningarna. Och det är det som kallas för grafikprocessorer. Förkortas vanligen GPU, Graphics Processing Units. Och det visar sig att man kan använda dem också för att göra alla de beräkningar som en mikroprocessor gör. Men det fina med det här GPU är att man kunde sätta in i en enda GPU hundratals, till och med 1000 beräkningsenheter. Så det motsvarar ungefär 1000 mikroprocessorer i ett enda GPU-kort.
Just det.
Och det här revolutioneras, där alla superdatorer. I dagens läge är de ungefär, inte 100%, men det här 70-80%, så består det uttryckligen av de här GPU-erna. Och det där som OAS specialkunskap kommer in. Jag har sedan 10 år tillbaka fokuserat mig på att programmera och använda de här GPU-erna och uttryckligen då i superdatoromgivning.
Precis, alltså jag tänkte fel till först, för jag tänkte som hög effektiva, så tänkte jag tänkte i termer av ekonomi, alltså att det inte gör till exempel någon sorts kringprocessor, men det vi pratar om är som hästkrafter.
Alltså det är hästkrafter, jo. Man använder begreppet floating point operations per second, alltså antalet aritmetiska operationer per sekund, som ett mått på hur högeffektivt något system är.
Just det.
Och ju fler processorer du har, desto fler aritmetiska, alltså plus minus gånger division, ju fler matematiska operationer kan utföras per sekund, desto större, desto effektivare system.
De särskilda utmaningarna med att hålla på med någonting med de här högeffektiva datorerna eller beräkningarna, vad är det som skiljer det från vanliga beräkningar?
Om jag tänker till exempel på hur en vanlig bordsdator används, så där gör man ofta väldigt små saker åt gången. Om man skriver i ett dokument eller fyller i en tabell eller kanske surfar på nätet, så är det fråga om att ganska små mängder data som behandlas, kanske skickas ut på nätet, det kommer tillbaka lite data och så ritar min browser en ny bild, that's it. I de här högeffektiva datorberäkningarna så har man stora system där man har väldigt mycket data som man jobbar på samtidigt. Dessutom, alla de här enheterna som utför beräkningar, de jobbar på sitt eget minne, arbetsminne, och ibland så utbyter de data. Och utmaningen med högeffektiva datorberäkningar är att få dessa 10 000, 100 000, kanske 1 miljon processorer som alla sitter och räknar på sitt data och allt det emellanåt utbyter data, att få dem att jobba samtidigt utan att någon hamnar och väntar på att den andra nu ska bli färdig, och kanske i värsta fall alla väntar på att en ska bli färdig och sen kan alla rulla igen. Det är målsättningen där att kunna utföra alla de här beräkningarna så parallellt som möjligt, samtidigt överallt.
Är det något sånt där tidsuppskattning då att olika processer kommer att ta för tid så att de sen blir koordinerade ihop? Eller?
Man använder uttryckligen så här olika tidsbegrepp för att då planera de här systemen. Det viktigaste här är att hela den här beräkningsproblematiken är sån att man kan dela upp den i mindre delar. Så att om jag har en stor grid som jag gör mina vätskesimuleringar på, så är målsättningen den att fysiken är sån att man kan göra beräkningar på en del på griden medan en annan processor gör beräkningar på en annan del av griden och så där bortåt. Så att man kan dela upp det i mindre delar där man kan göra beräkningar utan att behöva just då utbyta data. Så att om det här lyckas att man kan parallellisera det här stora jobbet ner till många, många, många små jobb, då har vi en bra möjlighet att det här kan bli något som man kan köra på en superdator. Om problemet är sånt att jag måste först räkna det här och jag kan inte göra någonting innan det är klart. Och sen när det är klart så kan jag göra följande beräkning. Men jag kan inte göra något annat före det. Och sen så fortsätter det på det här sättet. Det här kallas för en sekventiell beräkning. Den ska jag aldrig köra på en superdator, för den här beräkningen kan jag inte parallellisera.
Var finns den här datorkraften i Finland? Eller har vi den som datorkraft i Finland att vi kan köra sådant här?
Finland har alltid haft en bra politik när det gäller superdatorer. Vi har en organisation som heter Center for Scientific Computing, CSC, med högkvarter i Esbo i Tjegeludden, som koordinerar superdatoranskaffning och användning i Finland. Så att istället för att varje universitet skaffar egen superdator så har vi en central organisation som faktiskt har ett skild moment i statsbudgeten för att skaffa nya maskiner. Och den här maskinen är fritt tillgänglig för alla akademiska institutioner. Så jag kan när som helst logga in till den här maskinen och köra mina program. Så det är alldeles utmärkt. Nu är Finland förstås inte ett stort land och därför har vi våra superdatorer som CSC då har aldrig varit bland de här allra högsta på topp 500-listan i världen. Det finns en sån här topp 500-lista över superdatorer i världen. Och vi har varit på den listan, men vi har aldrig varit där allra högst eller ens nära. Men nu finns det ett projekt som CSC vann. EU har beslutat att låta bygga 3 stycken superdatorer i Europa. En kommer till det här till Spanien, till Barcelona, superdatacentret där. Annan går till Italien och den tredje kommer hit till Finland. Och det är CSC som det här sköter upphandlingen och det här och sen att bygga den här superdatorn, och den kommer att placeras, eller den byggs som bäst i Kajana. Så att inom ett halvt år så kommer vi i Finland här att ha så att säga direkt tillgång till en av de här toppsuperdatorerna i världen. Det här är ett samarbetsprojekt mellan 5-6 EU-länder. Så vi är inte ensamma om den här maskinen. Men jag förstår att så där ungefär 20% av den här körtiden som finns tillgänglig så kan ges åt finska akademiska institutioner. Och den här maskinen kallas Lumi.
Just det. Jag har sett de här namnen på de här andra maskinerna också. Nu kommer jag inte på det, men det har just sådana här poetiska namn. på vilket sätt det där... Vad är den omedelbara fördelen med att ha tillgång till en sån här maskin som då förmodligen är väsentligt mer kraftfull? Jag menar, till exempel... Jag förstår det här att det är mera effekt i den, men till exempel i ditt jobb, vad kommer du att direkt dra för nytta av det? Att du kan göra större beräkningar eller är det någonting som du längtar efter att få göra som du kommer att kunna göra med Lumi?
Jo, här finns någonting som engelsmannen kallar för the curse of dimensionality. Och det betyder i praktiken det att om jag har ett fysikaliskt system som jag kan simulera som ett endimensionellt system. Jag behöver bara liksom en dimension, en x-dimension för att beskriva det. Så där behövs inte mycket data. Det kan jag simulera med ganska, alltså verkligt stor noggrannhet med många gridpunkter så här bortåt. Men om det fysikaliska systemet är sånt att jag behöver två dimensioner för att beskriva det, både x och y. Så nu kan jag inte sätta de här gridpunkterna lika tätt som tidigare längs x-axeln, för jag behöver de här gridpunkterna också i y-axeln. Så det blir en mycket större yta som jag måste dela ut de här gridpunkterna på. Superdatorerna har hittills varit sådana att jag har kunnat bygga riktigt snygga tvådimensionella system. Jag har kunnat simulera dem mycket noggrant, inga problem. Nu kommer vi då till fusion. För att simulera det så behöver jag inte bara tredimensionella system, utan jag behöver faktiskt 5-6-dimensionella system.
Vad betyder det?
Det betyder att de här frihetsgraderna jag behöver för att beskriva plasmat. Det räcker inte bara med att jag har ett x-y-z system. Och det är ett tredimensionellt system. Jo. Och det är kanske det man tänker i första hand.
Så långt förstår jag. Jag menar, dit ändå kommer jag själv. Men.
Sen visar det sig att för att beskriva då vätskor, och i det här fallet då plasma, så räcker det inte med att säga i den här punkten finns så mycket vätska, utan jag måste beskriva det mycket noggrannare. Jag måste se som så att i den här punkten finns det så här mycket vätska som är stilla här. Sen måste jag berätta att det finns så här mycket vätska som är på väg i x-axens riktning med den hastigheten, y-axens riktning och z-axens riktning. Sen har jag så mycket vätska som far lite åt sidan, där mellan x och y och mellan y och z och åt alla riktningar. Så det ser nästan ut som så att jag i varje gridpunkt har en ungefär en hopsnurrad igelkott av hastighetsvektorer som pekar utåt, som säger hur mycket vätska är på väg åt vilket håll från den här punkten. Och det här hamnar jag att göra i varje punkt. Så att i varje punkt i det här tredimensionella rummet så har jag en tredimensionell vektor som säger vartåt vätskan är på väg och hur mycket det är. Så där har vi sex dimensioner. Så kommer det lite till från det här magnetohydrodynamiska egenskaperna, så att sex dimensioner är ungefär vad man behöver i praktiken för att simulera det här systemet. Och då förstår du att jag behöver så väldigt mycket mera minne då för att kunna simulera de här systemen. Och det är det som är styrkan med de här superdatorerna. Ju mera minne de har, desto noggrannare kan jag simulera vätskesystem.
Är det här att du kan göra det i sex dimensioner, är det en sak som kommer med det här Lumi, eller är det något som du har kunnat göra tidigare?
Man har kunnat göra det tidigare, men de är med mindre så att säga resolution. Man har en grovare grid, XYZ-grid, och sen har man då ett mindre antal vektorer i varje gridpunkt för att beteckna de här hastigheterna. Man har kanske bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 hastighetsvektorer eller en handfull av dem. Ju flera vektorer man har i varje gridpunkt och ju fler gridpunkter vi har, desto noggrannare kan vi beskriva den här vätskan. Och det beror då på vilket fenomen vi är ute för att beskriva. I den här fusionsreaktorn så är det fråga om då plasma. Och där vet man att det beter sig på ett mycket komplicerat sätt. Där sker olika typer av, de kallar det för instabiliteter. Det kan hända att det här plasma klumpas ihop ställvis och så flyger det ifrån. Liksom exploderar ut, alltså exploderar det nu för hårt ord. Men det här plasmat liksom flyger bort och så okontrollerat. Så att man försöker åstadkomma sådana hastigheter och sådana tätheter på det här plasmat att det hålls ihop tack vare de här yttre magnetfälten som åstadkoms av magneter som sitter runt det här plasmareaktorn.
Är den där plasmans, alltså sättet den beter sig på, så det beror helt på dess medium, att det är mediet själv som gör att den där plasman just reagera på det där oförutsedda sättet, eller är det de där magneterna som kör det som gör att, åstadkommer man på flit den här, vad ska man säga, alltså den här oberäkneligheten, eller är det så att det där själva plasmans väsen är sånt att det är oberäkneligt på det där sättet?
Allt det här hänger ihop. Det ena påverkar det andra. Har man strömmar som rör sig i en cirkel till exempel, så den strömmen åstadkommer ett magnetfält. Och det magnetfältet påverkar alla andra som rör sig där. Så det är ett hopkopplat system det här. Och det man är ute efter är att man vill få det här magnetfälten att sitta, få en sån styrka på rätt ställe just då för att plasma ska hålla ihop. Så det att gäller att hitta de här rätta parametrarna så att plasmat så hög grad som möjligt hålls ihop istället för att bara flyga omkring och, det här, och träffa väggen, kylas ner och det här och sluta vara ett plasma.
Är det här en del av din expertis också att kunna det här, eller är det din expertis just precis att kunna bidra med den här de beräkningsmodellerna för hur det sker, alltså hur det ser ut?
Det är en bra fråga. Jag själv, tack vare min bakgrund, så jag förstår de här ekvationerna. Och när ekvationerna har givits, det är alltså då fråga om teoretiska modeller. När de har givits så gäller det att formulera hur man ska lösa de här ekvationerna numeriskt. Hur differentialekvationer, för det är det frågan om, hur de ska ge upphov till ekvationer som befinner sig i de här gridpunkterna som man har satt upp för det här systemet. Och sen då, de här ekvationerna säger hur det här plasma då kommer att utvecklas i tiden om plasmat ser ut så här just nu. Så då, efter ett litet tidssteg så borde det se ut så här. Och efter det så borde det se ut så här. Efter det borde det se ut. Så det blir en tidssteg framåt. Min expertis ligger någonstans där i att vi formulerar de här ekvationerna så det blir ett datorprogram. Och sen för det andra, vi implementerar, alltså OA är då med om att implementera de här programmen som program för de här superdatorerna så att de så effektivt som möjligt och korrekt dessutom utan fel simulerar det här plasmat framåt i tiden.
Om man är intresserad av att lära sig det du håller på med, så att få komma med i sådana här projekt, säg att man just nu håller på att gå ut, eller ska gå in i gymnasiet eller håller på att gå ut i gymnasiet, vart ska man sikta för att få vara med om sådana här saker? Vad ska man läsa? Vart ska man söka?
Jag utgår kanske från mig själv. Jag har alltid varit intresserad av att göra beräkningar. Jag tycker det är fantastiskt att man kan räkna ut saker och ting. Och sen med min bakgrund i fysik så fick jag reda på de ekvationer som verkligen används för att simulera det här. Men man behöver inte känna till den här bakgrunden. Nu till exempel så har jag en studerande som har jobbat med en grupp i det här vid Aalto som använder magnet- och hydrodynamik för att simulera inte plasma utan solens inre. Och det här kommer de att försöka simulera då på den här nya Lumi-maskinen som då kommer så småningom till Kajana. Och där är en av mina studerande med. Jag har en kurs som heter GPU-programmering, parallellprogrammering och GPU-programmering. Jag hade en övningsuppgift där och jag diskuterade med honom och han verkar väldigt intresserad av det här. Det är så här det börjar. Då via kontakter och eget arbete i olika projekt så kan jag ta folk med i olika projekt och därmed så kommer man in i den här kretsen som håller på med det och så småningom så öppnar sig världen, Finland, Europa och hela världen. Så att det krävs nog egentligen att man väljer vad man vill studera och sen under studiernas gång så småningom får reda på vad som är på gång vid de olika labben och det här och institutionerna och kanske försöka komma med i dem. Och därifrån så brukar det börja.
Just det. Det låter jag kan ha fel, men det låter som många av de andra naturvetenskaperna, att man på något sätt lär sig grunderna och sen kommer man ganska tidigt med i det som då är state of the art, och man far därifrån framåt sen. Alltså det låter som att det gäller för ganska många olika typer av
naturvetenskaper. Jo, jag tror inte alls det här gäller bara det här datateknik vid Åbo Akademi, utan det här gäller alla andra ämnesområden också. Man måste ha en grund. Utan den så famlar man bara omkring och vet inte vad man kan göra eller vad man får göra. Utan man har någon slags apparatur som man kan använda för att få saker och ting gå fram på ett vetenskapligt sätt. Och sen gäller det förstås att vara med i de kretsar som så att säga ställer de rätta frågorna. Och säger att det här är nu intressant. Hur ska vi kunna lösa det här problemet? Vad kan vi göra här och så där bortåt? Och då så kan man komma väldigt hastigt till fronten på något ämnesområde i världen för det här för forskningen.
Och det var allt för den här gången. Jag är redaktör Markus Prest. Och flera avsnitt av Forskaren hittar du på www.abo.fi/forskaren. Tack för att du har lyssnat.